välkommen till Prästinnans väg. Jag heter Elin Heil och i den här podden kommer jag och Veronica Näslund att dela med oss av all vår erfarenhet och kunskap om att vandra som prästinnor och häxor. Att vandra med gudinnan helt enkelt. Hej allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av Prästinnans väg. Idag har jag en gäst och det känns jättekul. Det är nämligen Lisa Isaksson. Och det är alltid så här, hej, det är alltid så här när jag ska presentera folk och säga så, ah, men Lisa är Avalon-prästinna sedan länge och nu under utbildning till Caridwen-prästinna. Och då tänker jag, det blir så snävt när man gör en sån här presentation, så då tänker jag, hur skulle du presentera dig?
Oj, jag skulle väl presentera mig, ja, men som prästinna i första hand. Och för mig är prästinna någonting jag är, någonting jag lever, mer än bara vad jag gör. Men jag skulle också presentera mig som cirkelkvinna. Som jag tycker är, det är en del av att vara prästinna, men för mig är det också en del av att vara kvinna.
Och när du säger cirkelkvinna, vad menar du då?
En del av det är att jag tillsammans med en prästinnas syster, Camilla, leder kvinnocirklar vid nymånen. Så på så sätt leder jag cirklar. Och jag leder också skrivarcirklar. Och har väl i många år rört mig i olika cirkelsammanhang utan att tänka på att jag gjorde det. För några år sedan under en gudinnekonferens så samlades vi i små grupper. Där det var, vi satt i cirklar och pratade. Och där insåg jag väl hur mycket jag hade saknat cirkelsammanhanget sedan jag studerade till prästinna. Och kände att jag kom hem. Att i kvinnocirkeln så finns det en plats att vila i. Och det finns en plats som går egentligen generationer bakåt. För kvinnor samlats i cirklar. Så det är nog väldigt mycket av vem jag är idag faktiskt.
Ja, underbart. Ja, men det där att samlas i cirklar. Det är också det jag känner så här. Det saknar jag så himla mycket. Och speciellt så där, det här när man samlas, alltså jag kan samlas med vilka som helst egentligen när man har en intention av att sitta och vara liksom bara sann med sig själv och sann mot andra och lyssna och respektera och så där. Men just det där när man går en utbildning och tar tillsammans med andra, eller att man får en längre tid att lära känna varann. Vilken transformerande upplevelse alltså.
Men det är ju verkligen det. Cirkeln, att man kan bli så buren i cirkel. Och att, som du säger, jag skulle också kunna mötas med egentligen vilka som helst och bilda en cirkel. För det är det man gör. Det går i frigörande dans. Och jag sa första gången att, men det är så skönt att mötas i cirkel. För att här, vi kommer från spridda håll och vi möts och det blir en cirkel. För att, ja, men det är ju nästan magiskt. För att det finns så mycket trygghet i att vara en del där. Och att bli hörd och bevittnad på något sätt.
Ja, men det tycker jag, det är sånt jag kallar för magiskt verkligen. Det är så här, magiskt är inte att trolla så att det blir glitter liksom, utan för mig är det så här, det är den här känslan av närvaro och trygghet. Ja, men som du sa, känna att man är hållen av varann, att man kan vara den man är och att man kan höra varann. Man behöver inte försöka fixa varann, man kan bara höra.
Ja, men precis, det är ju så, ja, men just, det är ju det jag också känner är magi. Att främlingar kan mötas och mötas väldigt nära. För det här är ju någonting vi sett även under pandemin. Att cirklarna jag håller är till stor del digitala. Och ändå får man den här ganska omedelbara närheten när man öppnar cirkeln. Och det är, ja, men det är läkande och det är hållande. Och det är så befriande att ingen försöker fixa en.
Ja.
Utan cirkeln tar emot oss som vi är.
Precis, och det är det jag tänkte också, att även om man är en sån som inte kanske delar med sig av allt, för det behöver man inte göra, men just bara energin som skapas, tänker jag, i de här cirklarna av men jag tänker att intentionen liksom, att alla vill vara där och man vill samlas, man vill göra någonting annat än att vara i det här samhället där vi ska liksom försöka passa in eller göra rätt eller säga rätt eller prestera. Och i cirkeln behöver man verkligen inte prestera.
Nej. Man bara kommer dit och är. Mm. Och det är ju även någonting som jag tycker blir så, ja, men som du säger, just intentionen. Mm. Att vi möts och vi, det är som att man har en gemensam överenskommelse om att nu öppnar vi cirkeln. Och i samma ögonblick man gör det så blir den ju också någonting.
Mm.
Det är ju som att in a circle of women I'm holding it.
Mm.
Det är liksom, vi är burna och vi blir hela för att vi är hela.
Mm.
Och det är på något sätt, det blir större än oss som sitter i cirkel.
Mm. Just det, och det där, jag ska se om jag kunde fånga upp i min tanke vad det var, men det här att vi är hela, och det är ju, tänker jag, att jag kanske inte känner mig hel alltid, men när jag får vara i cirkel så kan vi hitta dit, liksom. Ja. Kan jag hitta dit att där är jag hel som den jag är.
Mm.
Där, och det är jag ju nu också, men det kan vara svårare att känna det.
Ja, ja, vi lever ju ett samhälle där vi inte riktigt är så hållna och burna.
Mm, mm.
Och ett samhälle som gärna visar på våra brister.
Mm.
Istället för att vi kan faktiskt få samlas i ett sammanhang där vi är precis lika hela som vi kanske var på jobbet för en halvtimme sedan. Mm. Även om vi satt på jobbet och stod grät av stress.
Mm. Mm.
Så ja. Och, ja, men det är en befrielse, för det är ett rum vi skapar som blir så mycket större.
Mm. Precis. Precis, och jag tänker det att det, den magin som man skapar där i cirkeln, att den, det är som så ringar på vattnet som sprider sig både när vi sitter där, tänker jag, energimässigt, och sen när vi tar med oss det ut, när vi liksom blir ändå lite transformerade, ibland mycket och ibland lite av varje cirkel, att det tar vi med oss ut sen i det här samhället, och det tror jag också gör en stor skillnad.
Jo, men det tror jag verkligen, och det är ju egentligen som i buddhismens metta meditationer att man sänder ut kärlek, och vågorna från en cirkel, de sprider sig även om vi inte kanske medvetet har den intentionen.
Mm.
För att när vi går därifrån så är vi ju alla en del av cirkeln.
Mm.
Och vi kan sprida det inom våra cirklar. Så att, nej, men det är just transformerande.
Mm. Det är det verkligen. Ja, det är så mycket med cirklar. Jag tänker, här skulle jag kunna stanna. Men jag ville så här ta tillbaka oss till början. För både du och jag är Avalon Prestinnor. Och ja. Hur, då är jag så nyfiken på sådär, både vad var det som, hur kallade gudinnan dig, hur hittade du dit, och hur sen hittade du just till Avalon och den traditionen?
Ja, vi kan väl säga egentligen var det väl att det var Avalon som kallade mig. Mm. Och som så många andra grejer när det gäller gudinnan så fungerar hon genom slumpen. Och man inser sen att det kanske inte var någon slump, det var bara att jag inte visste det. Jag hittade väl gudinnan av en slump via en lite mer schamanskt inriktad andlighet. Där jag via en kristallbutik gick på healing och måncirklar några gånger. Lite trumresor. Och sen upptäckte jag det gudomliga feminina. Och därifrån var det väl inte så långt för gudinnan att hitta mig. Mm. Så av en händelse hittade jag ett B&B för kvinnor i Glastonbury, när jag letade efter B&B för kvinnor i London.
Mm-hmm.
Och via det B&B så hittade jag en länklista dit det var dels en e-postlista som hette Avalon Yearning och länk till gudinnetemplet. Och jag var helt ny till det här. Det var helt nytt. Så jag gick med i e-postlistan, jag bokade in en vistelse på B&B. Jag bokade till en december. Min landlady mejlade tillbaka och sa, är du verkligen säker på att du vill komma nu? Vill du inte vänta till senare i vår? För det är trevligare.
Ja.
Då åkte jag dit vid Beltane. Det var mitt första möte med Glastonbury, med gudinnetemplet, med allting. Och det hade jag under några månader på den här e-postlistan lärt mig mer och lärt känna lite människor. Men det var verkligen en ren slump. Och sen när jag kom till Glastonbury så, bara att komma dit är ju i sig en transformerande upplevelse. Det hade jag hade ingen aning om hur mycket det skulle förändra. Men sen gick jag in i gudinnetemplet och nej, men det var ju som att komma hem.
Mm. Var det när de hade det permanenta templet, eller var du där när det var? Ja,
mm. Ja, det var det permanenta templet. Mm. Det var, jag tror inte jag funderade överhuvudtaget på vad jag skulle förvänta mig. Nej. För jag var inte så bekant med Avalon eller någonting, men det var verkligen att komma hem. Mm. Och sen att gå på landet i Glastonbury, runt Glastonbury, var också en sån otrolig hemkomst. Mm. Det var ju som att någon liksom knackade på mina rötter. Mm. Och, så att där började det. Men jag hade ingen tanke då på att jag skulle gå utbildningen.
Nej.
För det var inte en väg som hade känts som att den var för mig. Och helt plötsligt så var väl under min första gudinnekonferens. Mm. Som då var ett par år efter första gången jag kom dit. Så ja, före konferensen hade jag ingen tanke på att gå utbildningen. Jag hade funderingar på en annan utbildning som gavs. Mm. Efter konferensen så åkte jag hem och anmälde mig.
Mm.
För det var, ja, men det gick inte att undvika.
Nej.
Det var bara för kraftfullt alltihop.
Ja, 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 jag förstår. Alltså, jag tänker också att det var så annorlunda på den tiden när det var, alltså när jag hittade till utbildningen via en broschyr om gudinnekonferensen, mm. tror jag. Eller en av Kathys böcker, mm. där stod det någonting om, eller så var det broschyr där i eller någonting. Men jag tänker just det, så här, det fanns inget att slå upp på internet, det fanns inget liksom. Så jag brukar tänka på den här första dagen när jag klev in där i Georgies room och liksom satte mig där i cirkeln. Jag kommer ihåg vad jag hade på mig, jag kommer ihåg altaret. Och jag liksom hade ju, jag hade noll koll. Vad skulle man göra? Vad innebar det? Alltså, man kunde ju läsa en liten broschyr så här, vi ska, men du vet, det stod ju ingenting.
Nej.
Kommer du ihåg så här, din första dag, eller liksom hur du kände när du klev in? Eller hur?
Ja, jag minns första dagen. Och jag var en sån otrolig lättnad att det var två personer i samma cirkel som jag hade träffat under konferensen.
Mm.
Så att det var åtminstone, åh gud, det är någon jag känner. Sen var det, alltså jag kände mig verkligen som ett tomt ark.
Mm.
Och det blev ju inte bättre av att jag satte mig i cirkel och bara det här, ja men det här pirrande känslan som är som, mm. ja men som att det bubblar sockerdricka,
mm.
i mig. Och samtidigt lugnet, mm. av att bara tona in till gudinnan.
Mm.
Men när vi gick en första runda så var det ju, nästan alla hade ju gjort någonting, mm. förut.
Mm.
De var med i coven, så de hade gjort så mycket. Och jag, mm. kände att jag vet knappt vad årets olika cirklar och festivaler heter.
Mm.
Så att det var verkligen en väldigt mycket en upplevelse av att jag kan ingenting jämfört med de här. Och ändå vet jag att jag är på rätt plats.
Mm.
Mm. Så det var väldigt, det var också, tror jag kände ganska snabbt första helgen, att det var också en upplevelse av djup tid. Att det fanns ett band bakåt i tiden. Det fanns ett band ner i tiden. Som, mm. också höll mig där.
Mm.
Som jag tyckte var, som det väl tog ett bra tag innan jag förstod vad det faktiskt var. På något sätt. Det är som djupa rötter.
Mm. Ja. Ja, men det är det. Och det är som du sa förut, det här med att gå ute i landskapet. Mm. Det här och bara den kraften. Och så tänker jag just när man är i cirkel där på utbildningen i Glastonbury. Och liksom det går ut på, tänker jag, det hela första året där gick ut på var ju att liksom känna de energierna, känna de olika skiftningarna i årstiderna, och verkligen så här känna Lady of Avalons energi. Alltså det var ju, och det hade jag ju ingen aning, alltså nej, men det är så här, jag visste inte hur man kände någonting sånt, eller liksom jag visste inte. Så jag tycker det är så himla spännande bara, och så här, vem var jag när jag klev in, vem var jag när jag klev ut, och resan därifrån liksom har ju, det som de säger när man dedikerar sig, det är bara början.
Ja, det var verkligen bara början.
Ja.
Jag tror att jag har känt i efterhand att jag var nog ganska, ja men jag var nog lite naiv,
mm.
som gav ganska stort löfte,
mm.
och sen i stort sett fick frågan av Lady of Avalon att, är du säker?
Mm.
Och hon brukar ju inte fråga det. Och jag bara, ja, jag är säker, liksom, bring it on. Och shit, det gjorde hon ju.
Ja,
nej, för jag tyckte också att dedikeringen är en sak, men sen hade jag väl en, jag tror att jag hade väl en 12-13 år lång initieringsresa.
Mm. Mm.
Och jag hade också 12 år jag överhuvudtaget inte var i Glastonbury.
Mm.
Av olika skäl. Så att det var ju, utbildningen är verkligen bara början. Ja. Och jag tyckte det var så fint första året att lära känna Lady of Avalon genom landet.
Mm, verkligen.
För all teoretisk kunskap och cirklarna inomhus och allt det, för mig var det, men henne fick jag kontakt med via landet, via det vi gjorde ute på landet och via det jag gjorde ute på landet. Och sen hemma vid mitt eget altare.
Mm.
Att lära känna henne i cirkelns mitt och som mitt av allting.
Mm. Ja, precis. Och det här just att eftersom man var där så ofta, så liksom verkligen så här, nu så fort jag bara tänker så här, Lady of Avalon, så alltså, då känner jag ju den här känslan, den här kraften, energin inom mig. Och det tänker jag, det tog ju lång tid, men jag tänker också det där verkligen att dedikationen var början på resan. Och jag tänker så här, ja, men som du säger, 12-13 år liksom.
Mm.
Ja, att jag har liksom, hur lång tid det har tagit mig att komma dit jag är idag. Och det är liksom, vad är det, ja, men 20 år, jag vet inte. Men ja, för jag, det är så här, man går 1 år, 2 år, 3 år. Och på den tiden dedikerar vi ju till prästinnor, även om prästinnor efter första året. Nu gör de det efter tredje. Men, och det var väl i och för sig bra, för jag kommer ihåg att Cathy började prata om det när vi gick tredje året där. För det var folk som, alltså, hon kände väl att det var folk som, så här, de ville ha en titel liksom. Och jag kan tänka mig att det kan, nu, ja, men det, att det kan locka liksom, att det kan vara en så här. Det är fint att säga att man är så här Avalon-prästinna, men jag tänker så här, de som gjorde det för titeln, de kanske fick en rejäl så här bitch-slap av prästinnan sen.
Ja, för jag tycker på något sätt att det är ju inte riktigt så där, man går 3 år och sen får man ett diplom och så har man en examen med en titel.
Nej.
För att, ja, då kommer man ju definitivt få en smäll.
Ja.
Rått.
Ja.
Nej. Det tror jag inte, för jag gjorde ju inte riktigt, jag gjorde inte riktigt som de flesta andra.
Nej.
Och det är rätt skönt, för jag har känt att en viktig del för mig var dels att få kontakter med Lady of Avalon där.
Mm. Mm.
Men också i allt det här ständiga resandet fram och tillbaka.
Mm.
Jag var någonstans både här och där, ganska mycket och ganska länge, och det var rätt jobbigt.
Ja.
Men också att i det hitta det här som du sa, att den här känslan av Avalon.
Mm.
Att Avalon är en plats vi bär inom oss.
Mm.
Det finns en fysisk del som är väldigt mycket Glastonbury.
Mm.
Men egentligen så är Avalon en plats vi har inom oss.
Mm.
Och för mig har det blivit jätteviktigt att förankra Avalon där jag bor, där jag är.
Mm. Mm.
Och det gör ju att jag känner, hur mycket jag än vill vara i Glastonbury och bara åka fram och tillbaka och helst.
Ja.
En del av mig skulle ju helst bo där.
Mm.
Så är det inte meningen att alla Avalon-prästinnor, det är inte meningen att vi ska vara där allihop.
Nej, nej.
Utan hon kallar ju oss att vara där vi är.
Mm.
Och hitta Avalon så som det är här. Vi har ju andra energier i årstiderna till exempel.
Mm. Mm. Precis.
Och det blir jättespännande ibland att jag sitter på västkusten och Camilla sin ledercirkel med sitter i Umeå. Och vi kan ha väldigt olika energi i naturen när vi möts.
Mm.
Och som du i Stockholm. Ja. Det är ju, vi sitter på olika ställen. Och det är fascinerande det här när vi då ska hitta, ja, men Avalon där vi är.
Ja, och det var ju det, tänker jag, som när man dedikerade sig som gudinnan ville. Eller som hon förmedlade till många. Att liksom ta med dig det här till där du bor. Och jag vill också säga, jag menar absolut inte så här att någonting är bättre för man har gjort ett eller två eller tre år eller fyra år, utan det är ju liksom ens egen resa och vad man liksom behöver.
Det finns ju så mycket att lära också.
Ja.
Det finns ju mycket av den här teoretiska och praktiska kunskapen. Och sen att integrera den. Och kanske är det så att det tar olika lång tid för oss att integrera.
Ja.
Och att vi integrerar på olika sätt med de talanger och förmågor som gudinnan kallar oss att använda.
Mm. Ja, absolut. Nej, men det tog jättelång tid för mig, känner jag. Alltså det fattade jag ju inte då riktigt. Det var ju... Ja, men allting tar ju sin tid. Det som de säger, man kan inte springa framåt på den här vägen. Liksom, utan det, och det är... Ja. Ja, men ibland kan jag tro så, åh, jag har inte utvecklats någonting, jag har inte så bra. Men vänta nu. Jo, det har jag. Jag tar allting för givet. Liksom, att så här, ja, men det här kan väl alla, det här känner väl alla. Det här kan liksom... och igen, där lät det som om jag var någon sorts guru. Men om jag liksom tittar på min egen utveckling så ser jag, jo, men den person som klev in på liksom prästinutbildningen då, alltså det finns ju inte mycket kvar av den, och nej, det är jag ju tacksam för jag, och ändå tar det så himla lång tid allting med liksom utveckla mig själv på alla möjliga sätt.
Ja, och det är också en ständig utveckling. Jag vet min landlady som jag bodde mest hos när jag var i Glastonbury, hon sa, jag bodde hos henne första helgen, jag bodde hos henne sista helgen, och hon sa det att ja, hon kunde ju själv se förändringen, att jag var lite mer maiden när jag började. Eller jag var prinsessa, uttryckte hon det. Och sen lämnade jag som queen. Och det här var ju ändå inte, vi sågs inte så mycket. Men ändå så var det så påtagligt. Och det kan jag väl känna själv också. Och det är ju också en förändring som hela tiden fördjupas. Och det skiftar och... Jag närmar mig 50 och då börjar då sker det andra skiftningar och det är jättehäftigt. Men allt det är ju en del av att vara prästinna. Att det är någonting man är i vardande. Att det är någonting vi hela tiden blir.
Just det, för vi sa ju det precis innan vi skulle spela in här liksom, hur att vi kunde prata om så där, men hur är du prästinna i dagliga livet? Vad är det liksom? För det kommer jag ihåg, jag har tagit upp det i flera poddar tror jag, men det här med att för några år sedan då var jag så här, men hur ska jag, antingen måste jag vara prästinna eller så måste jag vara i linjära samhället, jag fattar inte hur. Och sen plötsligt fattar jag att så här, men jag tar ju med hela mig när jag går till jobbet, jag tar med hela mig, jag struntar i vad om någon annan tycker att det är på något vis konstigt eller, för att det är ju inget konstigt, det vi gör är ju liksom naturligt och det är ju bara att vi är förankrade i oss själva, tänker jag, och närvarande. Och hur tänker du liksom om...
Jo, men jag tänker också det att om vi är sanna mot oss själva och någonstans faktiskt svarar på kallet det är, så bär vi ju alltid med oss det. Mm. Sen kanske det finns lite olika mycket utrymme på jobb till exempel, att leva det. Jag jobbar som administratör på ett universitet. Det är inte jättemycket... utrymme att vara allt för mycket hippie och fri och flödande sådär. Men samtidigt så får jag ju in det här och där. En sak som jag vet att som jag får med mig är ju närvaron och att kunna lyssna. Och att kunna ta de här jättekorta pauserna och connecta med mig själv. Att hitta en trygghet. Men också att ibland när det dyker upp frågor som är lite större, vi pratar med någon som behöver prata av sig eller någon som helt plötsligt börjat intressera sig för det andliga, ja, men då finns man ju där. Att då kan man ändå ge lite råd och jag kan lyssna, jag kan ge min syn på någonting, jag kan lägga fram en kortlek för någon behöver dra lite kort. Och just det där att finnas och kanske fånga upp saker någon säger, att sen kunna säga, okej, men är du verkligen nyfiken på det så kan jag ju peta det lite i rätt riktning. Och det är jättehäftigt när de samtalen uppstår.
Ja.
Och också samtal kring någonting som är lite större och lite djupare. Att det, och det tror jag att det är en närvaro som vi bär med oss. Där jag tror många av oss som faktiskt har svarat på det kallet. Att vi kan helt plötsligt kliva in i den prästinnerollen för att då är det någon som behöver oss i den rollen. Och det tycker jag är, jag kan också vara frustrerad över att, ja, men jag har ett mugglarjobb.
Ja.
Jag har ett brödjobb.
Ja,
det inte, uppskattas inte alltid när man faktiskt säger det. Att, ja, men det här är mitt brödjobb. Sen går jag härifrån och så håller jag en cirkel. Eller så gör jag en ceremoni för någon. Eller gör någon meditation. Eller, jag har ju gjort dels då cirkeln. Sen att jag har gjort lite personliga ceremonier för människor.
Mm.
Och jag gör lite guidade meditationer. Och inte lika fina som dina. Så mycket erfarenhet har jag inte än. Men det är ju så fantastiskt att skapa ritualer och ceremonier.
Jaha,
det är ju verkligen,
jaha, det är
magiskt. Det är helt otroligt.
Jaha.
Och sen har jag också genom åren, har jag insett, gjort en del volontärarbete som också varit väldigt mycket i gudinnans tjänst. Och kanske även i den mörkare gudinnans tjänst, Caroline. Jag har lett stödgrupper för personer med psykisk ohälsa och ätstörningar. Jag har suttit på självmordslinjen. Jag har varit volontär på hospice. Och det har varit väldigt mycket sammanhang där jag sen i efterhand kan se att, ja, men nej, jag får inte betalt för det. Men jag har hela tiden kallats till sammanhang där det andliga och det här, det rotade, har en betydelse.
Vad bra att du kom in på det, för det var ju det jag ville prata med dig också om. För att nu har ju du börjat utbildningen till Caridwen Prestina.
Ja, alldeles så, nyss.
Ja, det började väl typ, när var det? Några veckor sedan? Ja. Någonting. Så hur, nu har du ju berättat lite och delat liksom vad, jag menar att du ändå har vandrat med Caridwen, tänker jag. Men hur, ja, men hur började det, eller hur drogs du dit och hur tog du beslutet nu och...
Oj, ja, jag tror, jag inser väl att Caridwen och Lady of Avalon har båda två funnits med mig ganska länge. Jag kände väldigt tidigt under första året när man lärde sig kalla in och lärde sig mer att Caridwen var en av gudinnorna som hade en väldigt stark närvaro för mig. Och som jag klickade väldigt med. Inte som någon som nödvändigtvis har med döden att göra. Däremot med transformation. Och det var ju någonting i, ja, men det här att mötas på djupet av själen. Som jag tilltalades av. Och jag har själv haft, ja, men ganska mycket mörker i livet. Jag har mått ganska dåligt ganska många gånger. Och kunnat se hur mycket jag burits genom det. Och det tilltalar mig hur Caridwen är ett ljus i mörkret. Gudinnan överhuvudtaget är det. Men Caridwen är verkligen det. Så det var ett par år sedan, jag tror det var 2019, var jag äntligen tillbaka på en gudinnekonferens innan pandemin kom. Och då var det några rader jag läste efteråt på, jag tror, webbsidan för Caridwen-utbildningen, Kristinutbildningen. Och där det var just att Caridwen är ett ljus i mörkret. Och jag kände redan då att det här, jag fick en väldigt bra känsla av BI, prästinnan som håller utbildningen. Och jag kände att jag var jättenyfiken. Jag började fylla i, men sen, nej, det är nog inte redo. Sen kom 2020 med pandemi och restriktioner och jag började fylla i. Jag kom lite längre, men nej, det var inte redo heller. 2021, ja, men då hade jag nästan fyllt i färdigt. Och så blev det liggande. Och sen såg jag på Facebook att årets grupp var full. Ja, okej, men då var det väl inte meningen. Så i år kom jag hem och fyllde i direkt.
Ja.
Så bara, nej, nu kom jag hem och men tog väl 3 dagar eller någonting. Jag funderade på vad jag skulle gå och fortsätta för utbildning där. Och så var det bara, jo men nej, men nu var det bara meningen. Efter några års fundering och så gradvis vevas in, så var det rätt. Och det är ju inte bara det mörka som tilltalar mig, utan på ett sätt så är det mörkret jag upplever där är ett djup. Att det kan se mörkare ut för att det går på djupet. Och jag har upplevt ibland att Lady Vavilan är lite mer eterisk, lite fluffigare. Och jag har alltid varit, liksom, även med henne så är jag jordad och på djupet. Så det har väl fallit sig ganska naturligt att vilja veta mer om Cara Gwen. Och också vilja veta mer om Cara Gwen, till exempel som druidernas gudinna. För att det är också en del av det som drar mig till henne. Och något som jag också känner mig lite kallad att utforska mer.
Ja, men jag tycker det är spännande det du säger med just Lady of Avalon och Cara Gwen. För jag känner den aspekt av Lady of Avalon som drar mig, det är ju den här starka, transformerande kärleken. Alltså den här, inte någon så här lovey-dove, utan det här, den här djupa och den som just är den här transformerande kraften. Och den som vi, ja men som många som, man behöver inte bara ha gått prästinutbildningen, men som kanske har kommit i kontakt med Avalon-energier på andra sätt. Att man får uppleva den här transformationen som ibland kan vara plågsam och utdragen och jobbig. Men det är där också, då tänker jag så här, där leder Cara Gwen mig ut i ljuset. Ja. Och jag, precis det där du hade läst på hemsidan, precis det läste jag innan vi kopplade upp oss idag. Och jag var också så här, där var det. Åh, det är så fint.
Jo, men det är så fint och det är så häftigt. Och forna tider, typ druider och andra, där de hade djupa initieringsriter. Det var ju inte alltid så att alla klarade sig igenom dem.
Nej.
Och det är ju, jag kan känna att min långa initiationsresa var, ja men den tog mig ner så djupt att det var inte självklart att jag skulle ta mig igenom den faktiskt. Och där kände jag samtidigt att, ja men jag hade alltid en allierad.
Ja.
Och Cara Gwen är häftig för att det är, ja, det är transformerande och hon är tuff. Hon kan ju vara tough love.
Ja.
Men det är verkligen den här villkorslösa kärleken. Och en kärlek som bär. Men som ger oss förtroendet att vi kan klara oss. Behöver vi henne så finns hon alltid där. Men hon ger oss utmaningar. Och hon låter oss upptäcka våra brister och våra sår. För att läka dem.
Och jag tänker att hon håller oss i det och hon ger oss inte mer än vi egentligen kan, än vi kan vi kan hantera, även om det känns kanske som vi inte kan hantera det. Men jag tänker, hon är inte någon som bankar ner oss liksom i jorden och trampar på oss, utan det är ju den här transformerande, det här, om man går igenom det här så kommer vi ut, liksom. Vi lär oss så mycket.
Ja, och ibland måste man ju ner djupare och djupare och djupare för att, inte för att komma upp igen, utan för att komma igenom.
Ja.
Någonstans är det, och det har jag ju upplevt i meditation också, mindfulness, det här att sjunka igenom det obehagliga. Sjunka ner i stillheten tills man kommer igenom. Och det tycker jag är, det är ju en utmaning i sig, hela det där att bara tillåta sig sjunka.
Ja.
Är ju en sån otrolig tillitsövning. Och att ha tillit till att jag kommer igenom det här. Och jag kommer ut på andra sidan. Och egentligen för att knyta tillbaka till det här, man var ju en annan, vi var ju andra personer när vi gick in i en utbildning. Som när vi kom ut. Och det är ju att på ett sätt, det vi var innan behövde dö. För att vi skulle kunna växa och bli något annat. Och ta oss genom sorg och bedrövelser och många, många dödar. För att egentligen återfödas gång på gång till något nytt. Det är ju som att man skalar av lagren på en lök.
Ja.
Vi kommer hela tiden lite närmare en kärna. Och kärnan finns alltid där. Men det är inte alltid vi kanske kunnat se den.
Nej.
Lika mycket. Jag tycker ju så mycket om Cara Gwen också. För att hon, ser man till myten om henne, så är hon ju en moder som begår fel av kärlek. Och en del av att vara prästinna, egentligen upplever jag, oavsett om det är Lady of Avalon eller Cara Gwen, är ju den här kärleken. Och kärleken till alla. Till allt och alla. Ja. Att kunna känna den och kunna vara i den. Och det innebär ju inte alltid att man tycker att allt är fint och fluffigt och lovey-dovey. Det är ju inte love and light.
Nej, precis.
Det är love och sen light and darkness.
Ja, precis.
Och det tycker jag är, det är ju en utmaning, och samtidigt så är det, men när man känner den kärleken, det är ju något väldigt särskilt. Det är ju så mycket magi faktiskt i den känslan. Att den i sig är så transformerande. Och jag tror ju att bära på den kärleken gör ju att man sprider den på något sätt. Och att det behöver ju världen verkligen.
Ja, verkligen. Ja, jag vill som alltid prata vidare i 2 timmar. Men jag tänkte att vi kommer närma oss vårt lilla avslut här. Och först så tänkte jag bara fråga dig om du har någon så här daglig praktik som du gör. Är det någonting du liksom gör varje dag inom din andlighet? Eller är det liksom skiftar? Eller är det perioder att ibland mediterar du mycket? Eller är det mer att du bär allting inom dig? Eller hur gör du?
Ja, det finns ju alltid med mig. Jag är inte så duktig. Så jag gör inte varje dag som jag borde göra. Till exempel borde träna på att kalla in carriage when längs hela cirkeln med allt nytt som det innebär. För det är väldigt mycket nytt, väldigt mycket kunskap.
Just det, jag hörde från Veronica.
Jag hade ingen aning, men det känns som att bara första kursdelen känns som att jag lär mig lika mycket som under ett helt år med ballong. Det är så mycket nytt och det är så häftigt. Men där går jag ofta i tanken och kallar in någon aspekt. Det finns ju alltid med. Jag kan stå och diska och kalla in en eller två och träna på hur jag ska kalla in dem och känna. Jag har ett antal altaren, så jag tänder ju ofta ljus på något av dem. Någon gång om dagen. Och då är det ett Avalon-altare och ett säsongsaltare och ett Caridwan-altare nu. Så att det finns någonting i mig är nästan varje dag in i någon form av ritual eller ceremoni. För att jag tycker så mycket om att gå in i det spacet. En del som jag insett är en del för mig att vara prästinna är att skapa heliga utrymmet. Skapa sacred space och att vara sacred space. Och lära andra hur de kan vara.
Just det.
För att, och det är ju någonting som kan gå ibland på en sekund. Och ibland kan det ta längre tid. Och det är ju någonting jag nästan alltid har med mig. Sen är det olika länge, olika dagar.
Ja, precis. Och jag tänker så här. Vissa är ju sådana människor som säger, ja men jag måste ha en, jag måste sitta och meditera i en kvart. Eller jag måste, eller jag, liksom att det är det som på något vis får dem kanske, ja men vidare på så här. Men medan andra kanske inte mediterar alls, eller som du säger, bär det inom sig, eller man tänder ett ljus, man kanske bara liksom tänker så här, carry, och så känner man liksom närvaron. Så att jag tänker, vi gör alla på så olika sätt och alla är, som vi säger, lika mycket
värda. Sen tror jag att det är lite olika också, det här hur mycket man behöver, dels olika tider av livet, eller olika dagar och veckor, månader, men också, ju mer man har tränat på att gå in i det heliga mötet med gudinnan, vem hon än är, vilken aspekt hon än är. Ju mer vi har tränat på det, desto snabbare tror jag att vi kan nå det också.
Ja, det tror jag med.
Att det kan vara att jag går genom en ekbacke på väg till och från jobbet och ja, men där kan jag möta någon av dem.
Ja, jag håller med. Jag håller med.
Och ibland behöver jag sitta en halvtimme framför mitt altare och bara vara tyst.
Ja, men precis. Precis, och då vet man inte så här, men det här vill jag inte, eller vill jag det? Ja, det är spännande, det är en utforskning hela tiden.
Eller sitta och känna in för att jag ska hålla en meditation med att resa över vattnet till de dödas ö. Eller någonting.
Och jag tänkte den sista frågan här, vi pratade ju lite om dina måncirklar, era måncirklar som du och Camilla håller. Och då tänker jag, om man lyssnar på det här och tycker att det låter jättespännande, var kan man hitta er och var kan man liksom få mer information och kanske signa upp för nästa?
Ja, vi har just nu har vi haft en sluten cirkel den här säsongen, den här hösten. Men vi har 2 tillfällen kvar och sen kommer vi öppna upp igen inför våren. Och vi har inte riktigt pratat om det.
Så man kan återkomma.
Precis, antingen så kan man ju, söker man på Camilla Måne så hittar man Camilla. Och det tror jag kan vara det enklaste sättet. Eller hitta mig någonstans. Och vi vill ju gärna ha in nya människor i cirkeln. Det har varit häftigt att resa med en sluten grupp. Men cirkeln vill ju ut till fler.
Ja.
Så att där tycker jag absolut att det är... Håll ögon och öron öppna på något sätt. Det är, jag får själv fundera lite över hur jag ska skapa någon slags prästinnenärvaro i sociala medier också.
Yes.
För det känner jag ju nu att Carrie Dumont vill nog det. Och Lady Babylon vill nog det. Att jag ska synas mer. Kunna promota alla fantastiska saker som faktiskt ganska många prästinnor i Sverige nu håller på med.
Ja.
Vi är ju trots allt ganska många.
Ja, vi är ju det. Det är jätteroligt.
Det är fantastiskt.
Jätteroligt.
Och cirkeln, cirkeln är ju någonting vi behöver.
Ja, det är det verkligen.
Ja.
Och det får vi prata mer. Det var så bra. Ja, det var så fint att prata om det i början. Men det tar vi. Vi får helt enkelt...
Vi får ta en cirkelgång.
Ja, precis. Men du Lisa, det har varit jättekul att ha med dig i Prästinnans väg. Och jag önskar dig... Alltså, jag är så avundsjuk på utbildningen som du går.
Du får vara med. Kom nästa år.
Ja, jag får göra det. Jag får göra det. Tack så jättemycket för att du ville vara med.
Ja, men tack för att du bjöd in mig. Hejdå, tack.
Hejdå. Tack för att du lyssnar på Prästinnans väg. Du hittar mig, Elin Heil, på elinheil.com och på sociala medier som Avalon Yogini. Och du hittar Veronica som veronicasierska.com.